Välkomna till Rätt och AV. Vi är tillbaka och jag är tillbaka. Jag var ju inte här förra veckan.
Nej.
Jag är här med Ulrika.
Hej.
Och Katarina.
Hej.
Och jag heter Pontus.
Roligt att du är tillbaka. Förra gången, då pratade vi ju lite om fastan. Och Katarina inledde med att berätta vad hon hade avstått.
Ja,
vill du uppdatera oss?
Ja, men under den fastan jag pratade om så hade jag avstått från choklad, nötter och kaffe. Det är viktigaste under studieperioden.
Ja. Ja, och då konstaterade vi bara, var det samtidigt?
Ja, det var det. Mm.
Det ni allihopa missade med det här, det var att när vi hade avslutat så... Ja.
Så är Katarinas kommentar, Pontus stänger av micken och så säger Katarina, jag är inte pretto.
Ja. Nej, jag är inte det. Nej. Jag tänker att jag har ju också lärt mig att så fort man pratar om vad man fastar, då räknas det inte. Så det här, den här fasta perioden, som, den räknas ju inte då.
Okej, men för mig och Pontus blev det lite så här. Vi fattade budskapet. Katarina är den mest kristna här.
Nej.
Men hon är inte pretto. Det är viktigt.
Nej, men vad då mest kristen? Går det att mäta?
Ja, alltså det var ju faktiskt Katarina som också började prata om diplom sist. Så då är jag lite nyfiken. Hur ser de här diplomen ut som man får?
Men jag frågade, kan man få ett diplom? Eller får man ett bälte? Alltså som en gradering i någon idrottsgren, tänker jag. Om man är mer eller mindre kristen.
Alltså man får guldmedalj alltså.
Jag tänker, är det något sånt?
Mm.
Okej, känner vi någon som har ett bälte?
Inte kristendomslära.
Nej.
Nej. Man kanske har fått en guldstjärna i skolan någon gång när man har gjort bra på ett prov.
Okej.
Det är väl kanske typ det.
Men alltså hur skulle, jag blir fortfarande lite nyfiken. Alltså diplomet, alltså bältet. Du måste ju ha någon bild, Katarina, för du pratade om det.
Men jag tänker att det kunde ha små symboler kring bältet. Så att beroende på vad man uppfyller för kriterium så får man en liten signatur.
Så typ som en scoutskjorta nästan då, typ att man får ett märke, nu är du döpt och sen så du är konfirmerad och du har tagit din första nattvard och
sjunger
i kör.
Och på gudstjänster, ja, på söndagar.
Ja, precis. Spännande.
Alltså det här låter inte särskilt lutherskt för mig.
Nej.
Måste jag säga, inte alls faktiskt.
Men det är en bra ingång i dagens ämne.
Som är,
kan man vara mer eller mindre kristen?
Ja, det enkla svaret är väl nej. Och sen var väl vi klara?
Ja.
Eller?
Eller?
Nej, det går att analysera det här, tror jag.
Okej. Jag har en bok som jag använder som sån här daglig läsning. Nu låter det här också väldigt fromt. Men det är de irländska jesuiterna som har någonting som heter Sacred Space. Och det finns på nätet, det finns som en app. Men det finns också att man kan köpa den här, det är en bok som man kan köpa. Och det är en väldigt finurligt upplagd med en hjälp att be, helt enkelt. Och sen fastnade jag för vad de skriver om första veckan i fastan. Om att temat för fastan är liksom omvändelse och att det ofta förstås i termer av att offra och brottas och lida. Brottas med saker och lida, och att så skriver de så här att an overly moralistic approach to Lent means however that Christians can sometimes look in a line like someone who has just come back from a funeral. Vad tänker ni om det? Jag tolkar det så här, att det är liksom lite som kristna då, så under fastan så ska vi verkligen, det måste verkligen synas hur vi lider och brottas, späker oss.
Ja.
Ja. Vad tänker ni om det?
Det tänker jag inte att vi behöver göra. Den bilden har inte jag. Men jag förstår att man kan ha den bilden.
Du tänker att det här är ingenting man får diplom för?
Nej, jag tror inte att om jag under en fasteperiod avstår från att fasta, så tror jag inte att jag är mindre kristen för det.
Men jag tänker att om du väljer att fasta från någonting, så gör du det av en orsak, inte för att plåga dig själv.
Nej. Men är det inte fint att plåga sig lite då? Vi känner väl alla kristna människor som verkligen sätter en heder i och lida oavbrutet och
en form av martyrskap.
Ja, och gärna ser sig som utsatta för att andra människor som inte är kristna hånar dem och så.
Fast det känns ju helt, alltså sådana människor har jag en känsla av att de gör det enbart för att det ska synas. De vill utmärka sig själva i att jag är så bra, jag avstår från det här. Och att folk ser att jag offrar mig. De går in i det här martyrskapet som att göra någonting för sig själv. Mer än för tron.
Jag tänker inte att det är Jesusvänligt.
Nej.
Berätta mer, Jesusvänligt. Hur tänker ni?
Jag tänker att Jesus är mer kärleksfullt. Jag tror inte att vi behöver lida för Jesus skull eller för Guds skull.
Mm.
Utan jag tror att där är någon som redan har lidit för våran skull.
Men jag tänker det är lite som när alltså att dra det till en parallell till templet, när han blir sur och kastar ut folk för att de har skändat templet genom att ha marknad och valutaväxling och sånt, att de liksom går ifrån kärnan i vad det är han säger och mer gör profit på det. Mm. För egen vinnings skull.
Men då tänker du att man kan göra någon form av profit genom att liksom visa upp att här är jag är mer kristen. Jag är bättre än ni andra.
Ja, men det är lite att jag tänker att det handlar om att man liksom blir egoistisk i sin tro. Att man vill utmärka sig och göra, alltså man vill vara bättre än någon annan helt enkelt. Det är någon tävling att jag är bättre kristen än Katarina till exempel.
Ja, fast hon har diplom. Det får vi inte glömma bort här faktiskt.
Men jag tänker på att det här tävlandet att vara bättre och vara bäst kristen. Då tror jag vi går emot grundtesen av kristendomen.
Mm.
För jag tror den är inkluderande och inte exkluderande. Och jag tänker att om man tävlar, då betyder det också att jag slår ut någon för att komma före i ledet.
Men jag tänker att det går helt och hållet tillbaka till någon, jag kommer inte exakt ihåg vem som myntade det, men människan är i grund och botten girig.
Mm. Alltså den här girigheten, för jag associerade till något som du sa Pontus och som Katarina hakade på där också. Alltså kristendom och tro som någon slags egoboost. Där man liksom, jag har finare diplom än du, jag är bättre. Och jag associerar till Matteus evangeliets 6:e kapitel. Nej, när du ber, gå då in i din kammare, stäng dörren och be sedan till din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när du ber ska du inte rabbla tomma ord. Så fortsätter det, gör inte, ty er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. Och sen kommer fader vår som vi pratade om för några gånger sedan. Men är inte det, alltså det här behovet att visa upp, vad tänker ni att det står för? Att visa upp, jag är mer kristen.
Ja, men jag tänker att det är lite produktigare. Jag tänker att många gånger tror jag att det där är lite omedvetet också. Att man vill verkligen visa upp att jag gör rätt.
Ja, det här med att jag gör rätt. Jag tänker att om man då försakar saker och lider och offrar och så. Då tänker jag att då vet man att man åtminstone gör någonting som är kontrollerbart. Och att mycket av det där handlar om att då blir världen begriplig. För vi lever i en komplex verklighet och jag tänker att ibland finns det människor som har behov av att, jag tänker att det är ett kontrollbehov.
Och där tänker jag även att man följer budorden till punkt och prickar. man försöker anpassa det till sin vardag, för då har du också ett kontrollerbart system. Och det tänker jag, det är också en del av det. Jag är ju då fel, har jag ju fått lära mig.
Jaså?
Ja, jag borde inte vara verksam i kyrkan som kristen.
Vadå, trots att du avstod både kaffe, nötter och choklad?
Ja, utifrån att jag är frånskild.
Oj, så pass?
Ja.
Men gud vad...
Ja, och då tänker jag att så kan man tänka, men jag tänker att vi måste ju också få följa den jordiska lagen.
Men vänta, jag måste fråga, alltså, handlar det här om att du inte skulle kunna passa som diakon för att du är frånskild? Eller att du överhuvudtaget inte får vara i kyrkan för att du är frånskild?
Jag tänker att det ligger lite i båda två. Men framförallt att jag inte borde vara diakon. För att jag har precis brutit mot ett av budorden.
Mm.
Och jag blir bara så här, jag orkar liksom inte. För att jag tänker att det är mycket svårare att vara riktigt... alltså att leva i det samhälle vi lever i idag. Det är svårare att älska än att fördöma och hata. Och jag tänker att man gör det så himla enkelt för sig när man säger att kristen tro handlar om ett antal saker som liksom ska bockas av.
Ja.
Mm.
När det riktigt svåra är på något sätt att ta kristen tro på allvar och fundera hur lever jag mitt i allt det som är vår verklighet här och nu. Hur omsätter jag det här? Det är själva omsättandet som är riktigt svårt. Det är inte att slå upp en sida i Bibeln och kasta bibelord på varandra.
Nej, utan det är att se nästa.
Ja.
Och bemöta den på ett heligt sätt.
Men det där är rätt spännande, för jag har också varit med om en sån där liknande situation när man ber påhoppar av någon från en före detta bekant som sa att jag gör narr av kristendomen i hur jag lever.
Va?
Ja. I och för sig frikyrkobakgrund, men ändå. Det, på grund av att jag är öppet homosexuell så ska inte jag företräda den kristna tron enligt denna personen.
Nej, men alltså så här, hur hanterar ni det? Jag passar ju då in i någon slags norm här eftersom jag är heterosexuell och har två söner. Det är ju också...
Har du fött dem inom äktenskapet?
Ja, faktiskt.
Ja, men då är du ju på mattan då.
Ja, precis. Jag är hemma. Så att här är det alltså jag som borde ha någon typ av diplom. Jag vill bara...
Ja, nej, men du är mer kristen.
Vi lever i synd tydligen.
Ja.
Men hur hanterar ni det? Blir ni inte arga?
Mm. Men jag tänker lite grann på Jesus och på Zacchaeus. Det finns liksom, jag tänker att Jesus ser sin nästa och skulle säkert umgås med mig.
Ja, det.
Och tycker att det jag gör är bra i vardagen.
Mm.
Och jag gör det bästa för mig och för min familj. Och det tror jag att så länge jag vet att Gud är med mig, så vet jag att det är rätt.
Men jag är ju lite inne på samma där. Att jag tror att vi hade varit rätt goda homeboys, som ungdomarna säger. För att kollar man på vilka Jesus hängde med.
Vad sa du att du hette?
Homeboys.
Vad är det? Förklara alltså, för en tant.
Tant ska för en homeboy är bra polar.
Ah.
Skulle man kunna säga. Nej, men jag tänker Jesus umgicks med dem på samhällets botten. Utstötta, prostituerade och folk som samhället inte tog på allvar utan mer såg som en belastning.
Tullindrivaren.
Precis.
Och
där tänker jag liksom att kommer någon och säger att nej, men du kan inte leva som kristen för att du lever som du gör. Då är det liksom lite bara, vem är du att säga det?
Ja, det där
vad ger dig rätten att säga det? Mm. Det är liksom mer den jag tänker. Alltså det är ingen som, det är bara Gud som har rätt att döma mig. Ingen annan.
Ja, och där tänker jag också att man landar i faktiskt en människosynsfråga.
Mm.
Och vad är det för värderingar som styr? Det handlar inte om det handlar inte om Bibeln, utan det handlar om andra grundläggande värderingar som stökar till saker i mänskligt umgänge, tror jag.
Mm. Och vad är det för värderingar som styr Då tänker jag på en ung kille som jag mötte som valde att leva i ett samboförhållande och valde att använda preventivmedel och valde att ha sex före äktenskapet. Och han kom från ett sammanhang där man inte skulle ha sex före äktenskapet. Och han pratade om att hans kompisar, killkompisar, valde att titta på porr istället för att ha sex för äktenskapet, vilket medförde att hans kompis hade en skev bild på sexuellt umgänge mellan man och kvinna när de väl ingick i äktenskap. Och det här tänker jag är problematiskt, för vilka värderingar är det som man tror gör en bra kristen och hur använder man dem?
Men Katarina, det du väcker nu med den här berättelsen är ju också ett synsätt att sex är någonting, eller relation, en fysisk relation, det är någonting som är icke, alltså det är lite mindre kristet, det är, du, vi är lite inne på hora Madonna och ja, att sex hör till någonting som definitivt är, det är lite tabu här.
Ja, och jag tänker också det här att man, det är olika spelregler för män och kvinnor. Och beroende på om det är innanför äktenskapet eller utanför. Och hur får jag lov att vara som kristen? Får jag lov att vara en sexuell varelse?
Ja, och det är ju en väldigt, ett väldigt märkligt synsätt. För du pratade om det här att... så länge man inte har i vissa kretsar då sex före äktenskapet utan man sparar sig till den rätta.
Ja.
Men man tittar på porr,
ja.
Vilket vi kan prata mycket om och vad det ger, kan vara uttryck för vad det gäller jämställda relationer och så. Men det är mer kristet än att använda kondom.
Ja, i det här sammanhanget. Så var det så. Och där tänker jag också, om man nu kollar på skador på unga kvinnor, så är det ju så att de har ökat genom åren just på grund av att man har fått en skev bild på hur sexuellt umgänge ser ut och vad kvinnan vill ha genom porrtittande. Mm. Så jag tänker att den här mannen som jag träffade som pratade om sin relation, han uttryckte att han valde att använda kondom för att skydda sig och sin sambo och inte lägga ansvar på henne. Och han sa att han valde att inte titta på porr för att det gav en feluppfattning om vad ett samliv var.
Ja, och det är väl att vara ansvarstagande kristen, tänker jag.
Ja, och där tänker jag, men då vet jag att i hans krets så var han fel. Trots att han hade en omsorg för sig och sin sambo.
Men det är där jag tänker att då kommer ju tro, eller kristendomen in som ett maktspel.
Ja, för jag tänker inte att Gud och Jesus har något.
Nej, utan det här är ju liksom den organiserade religionens makt, tänker jag. Eller de som styr den.
Ja.
Det är ju bara att kolla historiskt sett. Kyrkan är ju inte fläckfri där heller. Vi har ju... genom århundradena kontrollerat mestadels Europa,
ja.
På ett eller annat sätt, under katolicismen bland annat, där man drev in pengar för att folk skulle få sina synder förlåtna,
så att
avlatsbreven, så Peterskyrkan kunde bli byggd, i och för sig en väldigt fin byggnad, men den är byggd på shady principer.
Ja, man kan också säga att vi som Lutherskyrka har också ett arv vad det gäller, alltså samer, och vi har tvångsdöpt, alltså det finns en mörk historia.
Nej, men jag tänker generellt att religion har alltid använts som ett maktspel.
Mm.
Det är en fin tanke, men de som styr använder religion på ett eller annat sätt för att styra, vi tar korstågen till exempel, söndra och härska, eller att man går i krig i Guds namn.
Det här med makt är ju intressant, för att om vi för tillbaka det på något slags individplan också då, så tänker jag att vi ska vara uppmärksamma på den typen av maktmissbruk som handlar om att gå tvärs emot det mönster som finns i evangeliet.
Ja.
Mm. Men du sitter ju med en bok.
Jag sitter med en rätt hemsk bok faktiskt, som heter Principer för bön, som är utgiven någon gång för länge sedan.
Det är en amerikansk väckelsepredikant.
Ja, men precis.
Från 1750. Ja,
och tankar som skrevs då var problem för att bli uppfylld av helig ande.
Låt oss höra.
Ja, håll i er nu, för det här är powerful stuff. Du frågar varför du kanske inte blivit uppfylld av den helige ande. Det finns olika orsaker som utgör hinder. Här är några. Kanske lever du ett falskt liv. Dina böner är inte uppriktiga. Din kristendom är ytlig. Ditt hjärta är inte rent och du är inte sann i umgänge med andra människor. Den helige ande kan inte bo i ditt hjärta därför du har berövat honom det. Det finns människor som är så lättsinniga att helige ande inte trivs hos dem. Guds ande är allvarlig och tycker inte om ytlighet.
Nej, det är ju ord och inga visor. Och vi sitter ju här, Katarina och jag, med varsitt armband med ett litet hjärta. Pontus har ett annat armband. Ja. Men vi har våra små hjärtarmband för att lite manifestera för oss själva att trots att vi är kvinnor så har vi
rena hjärtan.
Rena hjärtan.
Mm. Även om jag blöder er till... Får jag lov att gå i kyrka?
Ja, och även om du har en kristendomstolkning som bejakar alla människors lika värde, så är du också kristen.
Och jag tänker att det är inkluderande.
Ja, jag tänker bara att leva som kristen handlar väl lite om att leva efter gyllene regeln.
Mm. Mm.
Behandla andra så som du själv vill bli behandlad.
Ja, och då är vi ju tillbaka också på något sätt i fastan, tänker jag. Och den här bönboken Sacred Space som de irländska jesuiterna ger ut och som finns på nätet och som är ett fantastiskt hjälpmedel. Och jag tänker att de har här också en sån fin formulering. That this means holding the darkness of our lives up against the light of God's love, seeing the contrast between the sin of the world and the salvation offered in the kingdom of God. Att i Guds kärlek så får vi spegla våra liv. Det är inte så att det krävs att vi avstår från att vara oss själva och fulla med vår fulla mänsklighet, utan Gud bejakar vår mänsklighet. Vad tänker ni?
Ja, jag tänker att jag blir befriad av Gud.
Mm.
Befrielse.
Ja, men renhet, tänker jag. Alltså, man blir fri.
Hur känns det?
Avlastande.
Avlastande.
Tänker jag inte längre tyngda bördor.
Som att man kan andas igen, tänker jag.
Mm.
Lite så. Och de irländska jesuiterna fortsätter så här. Att, however, Pope Francis is equally clear that conversion will not cost happiness, will not cheat us of human fulfillment. Och det tänker jag för oss tillbaka till början, det här med att offra saker. Alltså, att avstå saker under fastan kan man göra för att visa att Gud är mitt riktmärke. Jag kan liksom inte låta yttre saker styra mitt förhållande till Gud. Utan jag har möjlighet att avstå från saker för att visa att jag har en slags frihet. Men att göra det för att jag tror att jag är bättre kristen. Och att offra en massa saker för att liksom plocka poäng eller få diplom eller ett bälte. Det leder inte till lycka eller glädje.
Nej.
Nej, nej, det gör det inte det.
Och jag tänker att glädje är ett ett riktmärke för kristendom. Alltså en djup innerlig glädje i att vi är älskade.
The joy of gospel.
The joy of gospel.
Ja. Vi är alla Guds skapelse. Fina som vi är.
Men har vi inte liksom touchat ett ämne idag som känns som kanske en eller två eller tre poddar?
Ja, som är lite så här dagsaktuellt alltid, tänker jag.
Och då tänker du
på samlevnad.
Ja.
Ja.
Tänker jag bland annat på hur vi blir betraktade som människor.
Mm. Sex.
Sex och religion.
Makt.
Makt.
Människovärde.
Människosyn.
Människosyn och människovärde, tänker jag. Men vi har fått in några kommentarer, va?
Ja, vi ställde en fråga på vår Instagram om kan man vara mer eller mindre kristen? Och vi fick in följande svar. Har man en tro är man kristen med ett varmt hjärta, sen finns det många variabler.
Mm. Ja, och vi har väl lite touchat om variablerna idag, eller?
Ja, i alla fall börjat.
Börjat.
Och sen så var det en till som skrev som inte riktigt förstår varför man ens ställer frågan, utan menar du då att man är varm, ljummen eller kall i sin tro?
Oj. Varm, ljummen eller kall? Alltså,
det kan man väl själv vara genom livet. Genom allt.
Ja, och vad min tanke blir så här, vad är varmt för dig, Katarina, och vad är ljummet för mig och vad är kallt för Pontus? Alltså, vad har vi för måttstock här då?
Jag tänker att man kan inte tempa tro.
Det är roligt.
Alltså jag tänker så här, jag har ett av mina barn när det är nattvard. Då är det den som springer fram först. För att hinna först. Och då tänker jag, det är något så här, jag tänker oavsett om jag är varm, ljummen eller kall, så länge jag är glad i min tro på något sätt. Jag behöver inte vara glad lycklig. Men någon form av förhoppning.
Mm.
Ja, glädje. Mm. Var vi tillbaka till igen där då?
Mm.
Men det man ser här, allting går i cyklar.
Jag tänker för att ha börjat i att svaret på frågan är nej, så har det här blivit en ganska lång podd.
Ja, men jag tror fortfarande svaret är
nej.
Ja, men det var ju ett väldigt givande och runtgående samtal idag, skulle jag säga.
Ja.
Ja,
men vi har bollat fram och tillbaka rätt mycket och kommit in på rätt många olika ämnen, och vi har mer att prata om.
Och det här är ju verkligen ett litet runda bordsamtal, även om vi sitter runt ett fyrkantigt bord.
Ja.
Ja.
Men tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat idag, och vi tycker det här är jättekul att prata för er och med varandra.
Ja. Hej då.
Hej då.
Hej då.